With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej, hallå, glad fredag, där är Nisse Hallberg från ett hotellrum i Sveriges rövhål, Göteborg. Jag är på länk och ni lyssnar på kafferepet med det som är min show, återigen min show. Men man behöver ju humpare när man har en show, folk som bygger scen. Och det har jag i Stockholm, Johanna Hurtig-Wagrell och Albin Sårman Olsson.
Yes, hallå.
Hej.
Ja.
Gud vad du är i Göteborg mycket. Du och jag var ju där senast i fredags.
Jag vet, det är så jävla dåligt. Alltså jag är här, det känns som att jag är här hela tiden. Jag sitter om någon vecka igen. Jag liksom inte, tänker inte så här, trötta ut publiken i Göteborg. Så har inte jag tänkt.
Nej.
Men jag ska även till Skövde och jag ska till Örebro.
Så ja, för du kör stå upp klubben.
Ja, exakt. Och Raw Comedy Club.
Ja, nice. Kul.
Ja, det är kul. Hur mår ni?
Men jag mår ganska bra. Jag fick bli liksom lite full i måndags.
Oj, vad härligt.
Ja, det var mamma behövde det.
Okej.
Okay, jag var på alltså humorpriset, eller barncancergalan som det också kallas.
Ja, exakt. Det är ju ofta en anledning till att bli full när man hör om barnleukemi. Då vill man bara ta sig.
Ja, nej men alltså det är ju en fruktansvärd. Man sitter, det är också det att de har inget rum man kan gå in i och liksom verkligen fulgråta. Man får sitta och försöka hålla sig till liksom... Nästan, men jag satt och tittade ner i golvet långa perioder för att det liksom bara blev kaos. Men sen efter var det som att alla var så himla pepp på att liksom slappna av och äntligen liksom få gå ut och festa, för det har man inte fått de andra åren.
Ah, okay.
Så det blev...
Men jag har ju en gång när du hade klubb i Stockholm, Nisse, så kommer jag ihåg att det var en tjej som satt på första raden och liksom höll för munnen när jag körde stand-up. Hon skrattade, men hon skämdes för att hon skrattade.
Mm.
Är inte det här motsvarigheten till det?
Jo.
Att man så hör om barnkassar, men jag vill inte visa folk att jag är ledsen.
Jo, men alltså gråta lite, okej. Men ni vet när det blir att man bara känner så här... alltså man skulle behöva en riktig katarsis. Gråt.
Och du har ju också precis varit och liksom
väldigt
hittat
skör.
Det här hos dig i Estland.
Ja, jag är väldigt, väldigt lätt på... Alltså nu du kan putta mig lite och det kommer som... Grät jättemycket för att Betty vill inte att jag ska byta hennes blöjor just nu, utan det ska bara vara pappa. Ja, blev jag väldigt känslosam över häromdagen.
Men lite samma har jag det i det där du sa först, att jag har också varit full väldigt mycket den senaste veckan.
Du har det?
Ja, jag har nämligen varit på min bröllopsresa.
Just det, det har du.
Ja, just det.
Ja, så jag har druckit extrema mängder vin.
Ja, du har ju varit i wine country.
Ett av wine country.
Har du varit i Italien eller Frankrike?
Frankrike, i Alsace.
Ah.
Så det var så lättdruckna viner. Så det, det var bara hälla i sig.
Pop. Ja. Ja, jag menar, jag vet. Ja, det är otroligt.
Jag har varken varit på full eller... varken på bröllopsresa eller på barncancergala. Jag sa till min agent, jag bara... Ja, det är skönt att de aldrig bjuder in mig så man slipper tacka nej. Han bara, du blir inbjuden varje år. Så bara, jaha, du tackar nej åt mig. Det tycker jag var kul. Men jag måste bara säga det, de får ju lägga ner att ha barncancer och humorpris samtidigt. Det får vara nog nu. Alltså visst att du gör en gala att bra lätta upp och att man kan skämta. Men att ha folk som sitter och är sura för att de inte vinner när man ska få in pengar till barncancer, tycker jag är direkt osmakligt. Ja. Kan man säga så?
Ja, absolut. Jag tycker det. Man får säga så.
När man är på plats så känns det inte så konstigt och man blir inte så sur när man inte vinner.
Va?
Jag vann ju inte, till exempel. Jag var ju nominerad.
Ja, men jag tror att det är säkert folk. Jag bara tycker att det är fett jävla superskevt. Men det är bara jag. Andra tycker att det är kanon.
Du har aldrig varit där, eller? Så att kanske att du ska lugna dig med de typen av uttalanden.
Men det finns en anledning till att jag inte har varit där.
Du har agent att tacka nej.
Ja.
Nej, jag har även tackat nej själv när jag skulle bli nominerad. Men vadå? Det är konstigt att jag tycker att du behöver inte gå i försvar. Jag säger bara att jag inte vill vara...
Jag är jättearg på dig nu.
Jag skulle inte vilja supa till på en barncancergala. Mest så.
I och för sig,
Correction efter och lite innan.
Jag är lite sur att inte den här podden är nominerad till
Men det var jag också. Det var jag sur över. Ja, det var jag sur över. Men nästa år.
Det är du glad.
Och då drar vi med oss Nisse. Och då
Jag kommer aldrig sätta min fot på barncancergalan. Jag är ledsen. Den, året om, utan humor kan jag vara där.
Vi får be Nisses agent tacka ja. Bara på det mejlet.
Det är ännu drygare att man bara ser att det är en tom stol med mitt namn på.
Ja, verkligen.
No show.
Det är rätt, fuck you att skicka till barnen med cancer.
Ja, och det var ju också som
det blir fel.
Det var en sån barncancerreklam, om du kommer ihåg exakt det, att det var ett gäng barn.
Ja, exakt.
Jag har precis varit på galan, vi behöver inte.
Nej, vi kör inget gråtavsnitt. Ska vi köra lite skrattavsnitt?
Ja, för vad är det här för podd, Nisse?
Ja, det är inte en podd om Alsace eller att barncancerhumorgalas vara eller icke vara. Det här är en podd där Johanna Wagrell oftast är arg på mig av andra anledningar och inte barncancergalan då jag säger saker fel. Nej, det är en podd där ni lyssnar och skickar in era stories som vi läser upp för första gången. Det kan vara stories om innebandymålvakten som hade skridskor på sig för att han var så full och trodde att han spelade hockeybockey. Bockgöran, som din pappa har berättat om då han jobbade på posten, som har gått i arv denna berättelse. Så skickar man in den till oss och så läser vi upp 9 sådana historier varje vecka. 3 var avista. Mm. Och vad är det, Albin?
Det är när man, man läser det för första gången.
Ja, exakt. Alltså, jag har inte läst dem innan. Nej. Så att vi inte kan favorisera någon.
Precis, och det är våran...
Sen kommer vi överens om en story som blir allmängods. Som svenska folket får ta och göra till sin egen story. Och berätta den första person, kan man väl nästan säga. Man får berätta den hur man vill. Men vi vill att ni ska stjäla den.
Exakt.
Och vart skickar man det här då?
kafferepetpod@gmail.com eller kafferepetpodd@gmail.com. Alltså det är podd med ett D. kafferepetpodd@gmail.com. Dit skickar man.
Exakt. Ja, det är liksom inte svårare än så.
Nej, det är inte svårare än så. Och med det tycker jag fan vi drar igång, eller?
Ja.
Ja, det tycker jag absolut. Vem vill börja?
Är det Nisse som börjar?
Kan
jag, jag kan köra igång här, vet du. Nu ska vi bara hitta mailing.
The mailings list.
Okej, här. Veckans första historia. Ett öga för detaljer. Hej, kafferepet. Hej. I slutet av förra seklet, strax innan jag träffade den här snurriga personen som senare skulle bli min äkta make, hade han just kommit hem från någon tågluff eller festival eller liknande. Jag minns inte exakt från vad, men en rolig tillställning som han brukar bli trött av hade han varit på. Vid den här tiden var han så att säga mellan lägenheter och bodde tillfälligt hemma hos sin mamma. Åh, Tusse, vad gulligt, lite gulligt tycker jag. Mamma gillar det. Ni kommer vilja att era barn flyttar hem sen när ni är 60 års ålder.
Eller? Inom vecka, va?
Kanske max. Nej. Säkert, det tror jag också.
Min mamma vill fortfarande att jag ska bo hemma sen. Nu bor hon i en tvåa, vi kan dela säng.
Det behöver ni inte då.
Det var inte historien. Det var en historia från mitt liv. Jag fortsätter. Eftersom han dels inte var jättenöjd med det upplägget generellt och dels att det låg lite utanför stan, så tänkte han, jag åker hem till syrran istället. Det är ju närmare. Syran och hennes sambo var inte hemma. Men han hade ju extra nyckel hem till dem, så han var alltid välkommen. Hungrig och sliten som han var bredde han sig några mackor och slog sig ner i soffan för att kolla lite på tv. Efter ett tag noterade han att det tydligen hade köpt en ny soffa. Och tvn var visst också ny. Han höjde blicken och noterade att allt var annorlunda. Då trillade poletten ner. Helvete! De har ju fan med flyttat! Nej. Vilka som bodde där, det visste han inte. Men han checkade upp mackorna, lämnade disken och avlägsnade sig från platsen för att slippa få reda på det. Än idag visas det exempel här hemma på hans fascinerande disträ beteende. Något som går i arv har det visat sig. Tack för en ljuvlig podd. Det är dessutom så jävla obehagligt när man flyttar in i en ny lägenhet. Att det kan finnas så många extra nycklar som helst. Man måste byta dörr.
Ja, man måste man ska alltid göra det,
tror jag. Jag har nästan en exakt likadan historia, fast som inte är lika bra. Mm. Om en jobbarkompis jag hade som bara så efter jobbet hade satt sig i sin Saab 900, kört hem, eller liksom på vägen hem då, så bara, fan, det är för jävla... Liksom, är det som min tjej som har lagt... Jag ville ju lyssna på AC/DC. Mm. Tog liksom letat ett AC/DC-band och så bara, jävla skit. Jag bara, den här nyckeln går till alla Saab 900. Jag.
Nej.
Har kommit in i bara fel bil.
Nej. Varför hade han en nyckel som gick in i alla?
Ja, men Saab var så osäkra. Alltså, de var liksom så inbrottslätta. Man kunde göra inbrott med en glasspinne typ. Var ju liksom sägen. Så att hans
nyckel... Har du hört det?
Jag hade också en Saab 900 som första bil.
Är det sant?
Jag kan bekräfta att det var väldigt lätt att göra.
Shit, vad sjukt. Jävlar. Okej, men gud, vilken bra första story.
Verkligen.
Älskar såna. Det är liksom läskigt. Nästan.
Jag var ju rädd för att han, så här, han hade gått in på fel våning. Det är så gött att de har flyttat.
Ja.
Det är glädjen.
Ja, samma.
Men det är också, man först fattar att det är en sån person som kan ha... Det kan finnas en bok om honom. Om man är så disträ, så då kan det hända att det blir mer än en historia om en sån gubbe.
Ja.
Verkligen. Okej, är det jag nu?
Ja, kör.
Ja.
Okej. Moster åker vattenrutschbana. När jag var cirka 12 år åkte min familj tillsammans med min mosters familj till Gran Canaria. Vi älskade att åka till vattenparken och besökte de tre som fanns där på den tiden. Jag är jämngammal med Nisse, så när jag var 12 fanns det inga mobiler man kunde filma med. Utan skulle man filma var det den lilla filmkameran som gällde. Min mosters man, han var en ivrig filmare. Min moster däremot, hon gillade mest bara att sola. Men min mosters man ville gärna ha med alla åkandes i sin film, så efter lite övertalning så går min moster med på att åka ner för våran favorit. En blå rutschkana som var gjord av typ gummi. Inga kanter, utan bara en liten upphöjning som separerade de fyra spåren. Fort gick det, om man kunde tävla. Oh, sådana är så jävla roliga. Det fanns sådana i somras på Kreta.
Mm. Jag har aldrig åkt sån. Det är lite av en dröm jag har.
Ja, men det var svinkul. Jag var så glad att vi åkte med en massa barn.
Ska vi ha nästa kickoff på Skara Sommar?
Don't tease. Mamma ställde upp som motståndet och ner for dem med en väldig fart. Det var knappt att bikinin var på när vi måste kliva upp i vattnet. Klipp till ett halvår senare. Vi träffar inte min mosters familj så ofta, för vi bor 100 mil från varandra. Men nu var det sommar och vi var på besök. Då ville min mosters man att vi skulle se på filmen från semestern på Gran Canaria. Vi var alla spända och tyckte det var kul att se sig själv på film. Speciellt jag, där vi aldrig filmade något hemma. Vi kommer till stycket på badlandet. Vi får se min mamma och moster komma nedflygande som två raketer. Strax efter ser man mig och min kusin plaska ner. Hamna under vattnet, spottande vatten, lyckliga. Sen ser man på filmen hur min moster står i uteduschen. Ja, just ja. Det var då jag sket i poolen, utbristen. Åh gud. Vi alla tittar på henne och fattar ingenting. Tydligen så hade min moster varit dålig i magen, och när hon åkte ner för kanan så i kombination med att hon blev rädd och att om man landade lite fel, ja, då fick man ett vattenlavemang. Så där stod hon i duschen och försökte diskret att skölja ur bajset medan vi andra glatt fick kallsupar i vattnet hon precis skit. Min moster har inte åkt vattenrutschbanor efter det och ingen har försökt övertala henne igen. Jag har inte slutat åka men är noga med att munnen stängd. Tack för en rolig podd. Det är fredagscyklingen till och från jobbet. Ett nöje.
Alltså, den här kvinnan är livsfarlig. Om hon under tiden hon har liksom semesterdiarré kan övertalas att åka rutschkana. Att det, är så, hon kan, det räcker bara att liksom titta på henne så blir hon självmordsbombare.
Alltså, verkligen.
Så lätt övertalad.
Livsfarlig jävel, verkligen.
Det är så jävla
robot.
Ja. Hon är inte den första som skiter på sig. Alltså, bassänger är fan det äckligaste som finns.
Ja, jo, det är sant.
Jo, men det är klor! Det är klor!
Klor och bajs.
Men ja. Är det inte alltså, att hon... eller så älskar hon sin man så mycket. Jag vill inte förstöra hans bra film här nu. Jag borde verkligen inte åka vattenrutschkana just idag. Men han vill ju så gärna.
Ja, det var väldigt snällt
på film.
Ja. Men det är också kul, alltså bjussigt av henne när han väl tittar på filmen. Hon kunde mörka till hela grejen. Bara, ja, men det var då jag sket i poolen. Varför säger du det? Åh, kul.
Ja, exakt, för det var ingen som märkte det där.
Nej, uppenbarligen inte.
För att folk reagerar bara på om det är blått i poolen. För att då kissar man.
Just
men om det är brunt, då är det bara ingenting.
Just det, men det var ju nere i... Alltså jag tänkte om det liksom, det var inget sånt brunt spår i rutschkanan. Det var då hon kom ner. Jag tänkte att hon spolar tillbaka. Så bara, just det, du skiter ner dig redan här.
Ja, det är därför hon
vann. Här ser man ju faktiskt, så det börjar bli lite gulbrunt.
Det var liksom som att hon lubade upp. Det är doping att skita på sig.
Det är klart du vann då.
Jag skiter som en jävla jetmotor.
Majsen får det liksom att rulla vidare.
Mamman är så arg med för att hon förlorade mot fusk. Fuskskitan.
Ja, okej, Albin. Det är underbart. Din första.
Felsägningen. Här kommer en historia som utspelade sig tidigare i somras. Jag befann mig på Sweden Rock, som äntligen gick av stapeln efter en pandemi som satt käppar i julen tidigare år. Något jag märkte var att man efter 2 års uppehåll från festivalliv inte har samma ork. Kort sagt blev det väldigt jobbiga dagar med för lite sömn, för mycket alkohol, onyttig mat och så vidare. Mot slutet av festivalen ringde jag hem till min kära sambo som direkt förstod att jag började bli trött på tillvaron och längtade hem. För att göra den sista tiden så lätt som möjligt för mig lovade hon att jag skulle få en av mina absoluta favoriträtter till middag när jag kom hem. Mm. Festivalen löpte på och till slut var det söndag och dags att åka hem. Resan gick som smort och snart var jag hemma. Efter en lång kram med min sambo var det dags att börja middagen. Hon hade köpt hem ingredienser för att göra biff Rydberg.
Oj, oj.
Vilket är en av de maträtter jag uppskattar mest. Min sambo var dock lite bekymrad eftersom hon inte hittat oxfilé, vilket vi brukar ha till denna rätten, och istället köpt ett paket som var märkt sjömansbiff.
Nej.
Jag sa att det säkerligen skulle bli lika gott ändå, och vi hjälptes åt med middagen som blev väldigt god. Precis vad jag behövde efter all skräpmat på festivalen. Några dagar senare var vi på besök hos mina föräldrar och pratade lite. Givetvis kom den vanliga frågan om jag var sliten när jag kom hem från festivalen. Jag förklarade att det var lugnt i år eftersom jag visste att min sambo skulle ordna min favoriträtt tills jag kom hem. Hon var inte sen att fylla i att det gick lika bra med skäggbiff som oxfilé för att jag skulle bli nöjd. Jag vet att mina föräldrar känner till att jag tycker mycket om biff Rydberg. Men om budskapet att det går lika bra att göra på sjömansbiff som oxfilé gick fram, det vet jag inte. Min sambo förstod inte sin felsägning förrän vi kom hem och jag skrattandes förklarade för henne vad en skäggbiff är. För det vet ju han som åker på Sweden Rock. Jag fick lova henne att...
Han har sett skäggbiffar sedan har...
Det är mitt roligaste uttryck, tror jag.
Det är så jävla äckligt, det är så jävla äckligt uttryck.
Ja. Jag fick lova henne att inte skicka historien till kafferepet. Tack för en bra podd. Ja, men självklart lovar jag. Det kommer jag absolut göra. Det kommer jag. Den kommer skickas in. Men det är jag väldigt glad för.
Vid Fridberg på festival, det är ju skäggbiff och pommes frites bara. Det, sen är det klart.
Han blir lika glad av skäggbiff som av Fridberg.
Men jag undrar bara vad sjömansbiff är för någon. Det är ju en maträtt.
Ja, jag tänker att det är lite som att lövbiff är väl också en maträtt, fast liksom...
Jo, fast är det alltså, båda är på innanlår, tror jag.
Jaha, men sjömansbiff tänker att den kan vara vilket soppigt kött som är. Den ska liksom koka sönder nästan väl. Du ja, som är kock.
Ja, men länge sedan jag gjorde sjömansbiff. Det är jävligt gott dock. Ja, underskattat maträtt.
Nej, jag tycker inte den är så...
Nej, men du, alltså, de flesta vill bara äta det i skolan, tror jag.
Nej, vi hade det ofta hemma. Men jag tycker det är så tråkigt bara. Det är kött och potatis.
Och öl.
Ja,
ja, och öl och lök. Mm. Fan, det är ju skitgott.
Ja, exakt.
Nej, du får väl äta din kallrökta lax och stuvad potatis. Någon tjejmat, sätter jag.
Åh, älskar Albin. Det.
Ja.
Ja, där fick hon.
Det älskar, ja, där fick hon tjejen.
Jag sitter här och skäms för att jag gillar det.
Nej, ja, det är fan goda, så jag vet också.
Ja, svingott.
Mm. Hörrni, ska jag ta min andra?
Kör.
Här kommer den. Historia nummer 4. Munskölj. Till att börja med, otroliga är ni. Och jag är dålig på läkarbesök. Här följer historien om en av mina mest minnesvärda tandläkarbesök. Efter genomförd tandkontroll skulle jag få gurgla munskölj i en minut. Tandläkaren småpratar med mig medan hon tar en kopp och går fram till handfatet där en stor pump med munskölj står. Men där står även en stor pump med handdesinfektion. Och tandläkaren, hon tar fel. Pump, pump, pump från handdesinfektionen ner i lilla koppen. Jag tänker att jag borde säga något, men tänker också att jag måste sätta fel. För hon kan ju sitt jobb. Klart hon inte tog handdesinfektionen. Jag får koppen av tandläkaren som glatt säger en minut från och med nu. Jag inmundigar vätskan och inser omedelbart att jag inte sett fel. Jag har absolut inte munskölj i munnen. Jag har handdesinfektion i munnen. Det råder inga tvivel om att jag har handdesinfektion i munnen. Munnen skrumpnar ihop ögonblickligen samtidigt som en enorm salivproduktion sätter fart. Jag borde spottat ut nu, tänker ni. Ja, absolut. Men jag är inte sån. För det hade ju kunnat bli pinsamt för henne. Så jag gör mitt bästa. Men det är svårt att gurgla handdesinfektion. Tandläkaren uppmanar mig att röra på munnen mer och mer. Och gurgla ordentligt. Och jag försöker.
Och nu
efter
är det
evighetslång... Det här känns ju som att tandläkaren bara hatar den här patienten.
Och nu är det också alldeles för sent. Alltså, men herregud, har du haft det? Kan du inte spotta ut det? Liksom...
Det här är världens finaste människa.
Verkligen. Så 100% svenskt gjort. Alltså.
Ja, det här är så svenskt. Jag hade nästan kunnat vara den här personen.
Så konflikträdd.
Gud, inte jag. Jag hade sagt något. Tog inte du fel nu?
Tandläkaren uppmanar mig att röra på munnen mer och mer och gurgla ordentligare. Och jag försöker. Efter en evighetslång minut säger hon att jag kan spotta ut. Jag dreglar ner i lilla spotthandfatet och tandläkaren fnissar och säger: oj, du tyckte verkligen inte om munskölj du. Nej. Nej, den var lite speciell i smaken, svarade jag och fick gå hem med en väldigt skrovlig men också otroligt ren munhåla. Side note. En vän till mig skickade in den här historien till Morgan och Christer på P3 på den tiden när de ännu jobbade där. Det ledde till att de skulle testa att gurgla handdesinfektion. Det klarade inte en minut. Ja, i alla fall inte vad jag vill minnas. Så även om jag är dum i huvudet som inte sa något, så är jag ändå ganska så jävla tuff. Det vill jag ändå ha sagt. Tack för mig, men framförallt, tack för er.
Nej, men alltså, gud vilken snäll och fin och jag tuff människa.
Ja.
Alltså personen måste ju typ blivit packad. Alltså, det är väl ren alkohol och bara, fattar du det? Tandkött. Fan, det där... Ja, men också, man ville bara, man ville spotta ut bara, du gav mig, vad ser du, som det hade lika gärna kunnat vara tvål.
Ja. Alltså,
hade han gurglat med tvål också?
Gissningsvis, ja.
Det är någonting när man är så konflikträdd att man hellre gurglade handelsinfektion en minut än att säga till att någon kanske har gjort fel.
Verkligen.
För att det kan bli så pinsamt för henne.
Ja. Oh. Det vill jag inte utsätta någon för. Tortera mig istället.
Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med Sonix som riktar sig till dig som är över 25 år gammal. Mm.
Vi är väldigt glada att Sonix förstår att det är till oss man vänder sig när man vill få ut informationen om att man tillverkar och säljer nikotinpåsar med olika smak och styrka.
Verkligen. Och Sonix har lanserat två nya smaker. Den ena heter Dark Flow och den smakar saltlakris och finns i styrkan medium.
Mm. Och den andra heter Sunset. Och smakar blodapelsin, gräpfrukt med en touch av ingefära och kommer i styrkan extra strong.
De nya smakerna finns i butik nu och online på snusbolaget.se. Och vill man veta mer om allt det här kan man gå in på sonixonline.se.
Mm. Och det här vänder sig alltså till dig som är 25 år eller äldre och man ska vara medveten om att nikotin är mycket beroendeframkallande.
Tack så mycket, Sonix.
Tack, Sonix. Okej, är det jag nu?
Ja.
Då heter den här Varannan vatten. Efter att ha lyssnat igenom alla avsnitt i denna fantastiska podd och sagt till alla jag känner att historier av mina grannar skulle kunna fylla dess innehåll med råge, tog jag Nisses efterfrågan av vattenhistorier på allvar. Det är inte en historia om vatten i mängder som en historia på sjön, i bassängen eller liknande, men vatten spelar absolut en roll i denna berättelse. Inte heller är det en historia om mina grannar Ove och Hinsehäxan, det får bli en annan gång.
Mm.
Det får det verkligen bli.
Verkligen.
Verkligen. Kanske värt att varna Nisse och Johanna. De kan sätta igång kräklig för dig. Okej.
Tackar.
Under 2017 fick jag en ny chef och låt mig säga så här. Boken om henne skulle heta Djävulen bär rosa. Har aldrig förr och tror inte heller senare kommer möta en människa i 40-plus-åldern med en sån besatthet av denna färg. Besatt var hon. Dels av rosa och med största sannolikhet också av djävulen. Hennes dagar tycks gå ut på att göra min arbetsmiljö till ett rent helvete och efter ungefär ett år så tog det sig i uttryck i panikångest och depression hos mig. Oh, wow, stackars. Efter ett möte en sen eftermiddag gjorde sig ångesten påmind och min kropp valde att svika mig och la av. Jag ramlade ihop. Jag minns inte så värst mycket från händelsen men jag gjorde en massa människor oroliga och det beslutades om att en tripp till akuten nog var det bästa. Väl där kan ni gissa vad som hände. Absolut ingenting. Det blev till att vänta och vänta lite till. En bra stund in i denna härliga väntetid började jag hitta fattningen igen och för att fördriva tiden, ja då studerar man folk. Den brokiga skalan människor som av olika anledningar nu gjorde mig sällskap i detta lilla hörn av världen såg precis lika road ut som jag. När jag för tionde gången förbannat min egen mentala hälsa som nu så lägligt placerat mig här, när allt jag ville var att komma hem, ramlade ett grabbgäng in genom akutens dörrar. De var minst tre. Kan också ha varit det dubbla. Ja, tydligen hade jag inte fått tillbaka all min uppfattningsförmåga riktigt än. Men skitsamma hur många de var, det spelar mindre roll. En av grabbarna, låt oss kalla honom Jonte, satt i en rullstol och hade ena benet utsträckt rakt ut. Tänk er som om han vore gipsad från foten upp till höften. Bara det att han inte var gipsad. Jonte beklagade sig högljutt och två av hans vänner som vi kan kalla Macke och Tobbe tycktes av Jontes jämranden anta rollen av två yra höns och visste varken ut eller in. Vid första anblicken kan det tyckas som om Jonte solklart måste få hjälp och det nu. Men den luttrade akutpersonalen lät sig inte luras. Jonte må ha haft rejält ont men personalen tog beslutet att Jontes alkoholhalt i blodet var tillräckligt med smärtlindring för Jonte i denna stund. De blev ombedda att vänta som alla vi andra lyckligt lottade. Om det var att Jonte nu insåg att det var hög tid att börja komma i kapp med kvällens varannan vatten eller om det var den torra luften inne på akuten som gjorde Jonte törstig, det vet jag inte. Jonte skanderade högljutt för Macke och Tobbe att han måste ha vatten nu. Varpå Macke rusade iväg till den lilla toaletten i anslutning till väntrummet. Macke är snart tillbaka med en liten plastmugg som finns att ta från toaletten och som rymmer i runda slängar 2 milliliter vätska. Jonte sveper vattnet, men den lilla mängden kan knappt ha räckt. Men den lilla mängden kan knappt ha räckt till att fukta läpparna, och Macke rusar på Jontes begäran iväg till toaletten ännu en gång för att hämta vatten. När Macke kommer tillbaka en andra gång från toaletten har han nu vatten i en större vit plastmugg. Jonte sveper vattnet utan invändningar. Om ni inte redan listat ut det så kommer här en liten förklaring. De enda plastmuggarna som fanns på toaletten var de små engångsmuggarna. Den större plastmuggen som Macke kom med andra gången kom mycket riktigt från toaletten, men den används normalt sett inte som mugg för att dricka ur, snarare för att sätta ner toalettborsten i efter användning.
Nej. Oj, vilken curveball det var. Jag var helt säker på att det var någon som hade ställt sitt urinprov, naturligtvis.
Ja, och
det här var 100 gånger värre. Har Jonte aldrig sett en sån mugg?
Åh gud.
Fan. Oh, jag tar tandborstmuggen. Här är det någon som ätit choklad. Gud. Ja.
Det ligger lite tesump kvar i botten bara. Ah, fy.
Ja, så är det. Okej. Okay. Ja.
Oh, okay.
Då får du, vi går vidare, Albin. Det är
det
du.
Det kanske.
Oh. Oh,
gud. Tack för historien.
Tack så mycket. Här kommer min andra. Brandövningen. Här kommer en av många historier från min uppväxt i ett mindre samhälle utanför Kalmar.
Oh.
Jag tänkte berätta om en dag i högstadiet som milt uttryckt gick lite snett. Till historien hör att skolan var en ganska så kass anläggning till så vida att den bestod av ett 10-tal mindre byggnader utspridda över området. Ett stenkast från skolområdet låg även en mindre idrottsplats som så ödmjukt gick under namnet Sahara på grund av dess rödfärgade sand som utgjorde löparbanan. Mycket exotiskt. Denna dag började egentligen inte olikt någon annan. Vi elever gick förmodligen omkring bland skolans bruna korridorer och lyssnade på olämplig musik, diskuterade tjejer och övade på att snusa. Det är åtminstone så jag minns att dagarna brukade se ut mellan lektionerna. Men så hör vi plötsligt det ax och bekanta och öronbedövande ljudet av brandlarmet. Vi hade bara några veckor tidigare haft brandövning, så vi visste faktiskt vad för regler som gällde. Det vill säga att lugnt och sansat lämna byggnaden, att inte bekymra sig med att släpa med sig sina obetydliga tillhörigheter och därefter samling vid Sahara. Vad som däremot skilde sig från de tidigare övningarna var det faktum att det aldrig tidigare stormat ut lärare från alla byggnader. Likt gaseller kom de farande från lektionssalar och lärarrum i total panik. Hur som helst så följde vi i alla fall efter lärarna, och snart stod alla elever och personal samlade vid Sahara. Då vi redan vid det här laget misstänkte att detta kanske inte var en övning trots allt, väntade vi spänt på att se vilken av skolbyggnaderna som skulle börja ge ifrån sig rök och eld. Men det kom ingen rök, och inte heller någon eldsvåda uppstod. Det var kanske bara en övning trots allt. Lärarna försökte nog bara simulera en riktig brand den här gången genom att addera lite skådespeleri. Det måste vara därför som de hysteriskt både skrek och sprang likt yra höns när vi lämnade skolan, konstaterade vi grabbar självbelåtet. Vi var trots allt i någon slags guldålder vad det gäller obefogat killgissande. Vi började överväga att bege oss från folksamlingen och gå hem till en polare för att spela Call of Duty istället, när plötsligt räddningstjänsten rullar in på platsen. Men inte bara en, utan 2, 3, 4 polisbilar, 3 ambulanser och alla kommunens brandbilar. Vad fan är det som sker? Min kompis konstaterar att satans dyr brandövning det här måste bli, hörni. Vi har återigen blickarna fästa mot skolbyggnaderna och ser att det nu även rullar in ytterligare bilar på skolgården. Denna gången kolsvarta och bepansrade Mercedes-bussar med skottsäkert glas och en drös SWAT-liknande poliser i varje bil. Utrustade med automatkarbin och skyddsvästar.
Det är som slutscenen i Blues Brothers här.
Stämningen på Sahara blev nu ganska spänd och vi alla missade nog när två elever i nian blev tagna åt sidan och eskorterade till polisen. Mer om dem senare. Vi spolar fram till dagen efter. Eftersom vi igår blev hemskickade utan förklaring på vad som hade hänt och det faktum att skolan stod kvar, lika hel och onedbrunnen som igår, undrade alla såklart vad som egentligen hade hänt. Konspirationsteorierna flödade vilt i korridorerna innan skolan hunnit börja. Så var det dags för lektion. Klassen satt tystare än någonsin i väntan på information angående gårdagens pådrag. Vår lärare såg måttligt road ut när han till slut tog ett djupt andetag och började berätta om gårdagens lilla missöde. Det skulle visa sig att två elever från nian tydligen hade valt att genomföra ett litet prank. Närmare bestämt ett prank riktat mot vår lite äldre och något virriga bibliotekarie. Som för övrigt råkade ha en liten förbläss för vetelängd.
Det är så kul att folk kommer. Det har inget med historien att göra. Man ska bara,
men det ska
bara
säga att någon
är lite ja. Ja, ja. Det är bara fat shamingen ska in.
Ja. Vi kan låta vår korpulente bibliotekarie gå under namnet Irrebarre. Det var nämligen så hon kallades. Grabbarnas prank var inte mer avancerat än att skriva en lapp och sätta på dörren in till bibblan. Ganska harmlöst tänkte de. På lappen stod det med stora bokstäver: bomb i bibblan. Tänk att ta det på allvar.
Det är så dumt också. Bomb i bibblan.
Det är så kul att det är liksom en inbjudan till Stefan och Christers ja. Årliga...
Verkligen.
Att tänka att en terrorist skulle skriva bibblan. Vad de båda pojkarna inte hade räknat med var att den goda Irrebarre inte direkt skulle ta detta som ett roligt prank, utan som ett full-blown bombhot. Hon meddelade alltså inte sina kollegor att det satt en lapp på dörren med en slarvigt skriven text. Nej, Irrebarre valde panik. Hon rusade till lärarrummet och utbrast de väl valda orden: det är en bomb i biblioteket! Ring polisen! Strax efter detta var, som ni vet, alla elever och personal utrymda och räddningstjänsten på väg. De svarta SWAT-bussarna visade sig alltså vara en riktig bombgrupp som från Malmö kört i ilfart till vår lilla by. Precis som på film.
Förutom... Precis som på film.
Förutom att de här möttes av ett förvisso bokfyllt men väldigt bombtomt skolbibliotek. Tack för en grym podd, PS. De båda herrarna som genomförde pranket blev såklart berikade med smeknamn efter händelsen. I mitt tycke de bästa smeknamnen söder om Dalälven. Herrarna går än idag under alias Bomb-Erik och Dynamit-Hansson. Ha det bäst.
Ja, det var en väldigt härlig historia.
Det är en bomb i biblioteket.
Ja, det är en bomb i biblioteket. Spring ut snabbt allihopa. Ring polisen för helvete.
Åh gud.
Åh wow.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi denna vecka sponsrade av den schyssta mobiloperatören Halebop.
Schyssta?
Ja, är det? De är the good guys. Jaja. De är, vad ska jag säga, mobiloperatörernas Luke Skywalker.
På vilket sätt är de Luke Skywalker?
Vadå? De har alltid fria sms och samtal och man behåller oanvänd surf. Och den surfen surfar man på alltså Telias kanonnät. Mm. De har dessutom chatt-support dygnet runt alla årets dagar med extremt hög och snabb lösningsfrekvens. Mm. Luke.
Jo, men vad är det verkligen? Är det en bra liknelse att det skulle vara Luke Skywalker?
Ja, vadå? För att i kundsupporten sitter riktiga människor och inte några bottar eller vad heter det, droider.
Jag tycker ändå att det haltar lite att just ett vadå? Företag är...
vadå? Haltar? Det finns inget som haltar här. Okej, men lyssna på det här då. Man får varje månad ett kanonerbjudande på en ny mobil som man kan hitta på halebop.se. Och denna månad är en Samsung Galaxy S24. Far, far away.
Ja, det låter jättebra. Det är bara ja. Liknelsen känns inte som att den är...
Åh, vad mysigt. Okay. Tack så mycket, Halebop.
Tack, Halebop.
Tack, Halebop. Då ska vi se, då kommer min sista story för den här veckan då. Mm. Håll i er, eller luta tillbaks skulle jag vilja säga. För här kommer Sara är öppen.
Sara är öppen?
Ja, jag vet inte om liksom det är 4 centimeter eller om hon är öppensinnad. Jag har ingen aning. Men det är så den heter.
Ja.
Sara är öppen. Tack för världens bästa podd. Speciellt tack Fia.
Mm.
Redan här anar jag oråd och känner doften av jäv.
Ja.
Älskar fredagar på grund av er. Ja, tack vare. Nu ska inte jag vara sån. Men tack så mycket. Det här är en berättelse som utspelar sig i Berlin 2019. Huvudrollen handlar om min vän Sara. Ja, huvudrollen är min vän Sara. Så här, Sara har i sin kvartslivskris åkte in igen när hon tagit en yogalärarkurs. Läkt från sin depression och suttit barfota i olika cirklar och mediterat och käntat olika mantran på ett sektliknande sätt och legat i fosterställning tillsammans med andra människor som luktat ganska så illa.
Oh, hon och jag.
Låter som Johanna Hurtig Wagrell.
Verkligen. Enda jag kan tänka på.
Hon är nyfrälst och superöppen. Och generellt ganska störig. Hon bor i Berlin och när hon kommer tillbaka hem från Indien bestämmer hon sig för att söka jobb som yogalärare. Hon får kontakt med en kille som vi kan kalla för Jake. Han driver en yogastudio. Hon mejlar och frågar helt enkelt om han letar efter yogalärare. Han föreslår ett möte där Sara kan hänga på en av hans klasser. Tisdag 11:00. Jättebra. Sara läser sedan på hemsidan att klassen kommer att ta cirka 8 timmar. Vad fan ska vi göra i 8 timmar? Sedan funderar hon inte mer över det. Tisdagen kommer och Jake har gett Sara instruktioner om vart det ska ses. We'll meet at the bridge. Sen har han skickat en screenshot på exakt plats. Sara funderar inte mer över det. Väl framme vid bron väntar Sara ändå en aning nervöst. Snart kommer en kille fram som ser ut att gilla yoga. Ja, det är Jake. Jake är ungefär 35 år gammal. Har axellångt blont hår, benig, lösa kläder och under armen bär han på en skateboard. Hey, what's up? Säger Jake på kaliforniska. Fy fan vad yoga. What's that? No judgment från Saras sida. Det hälsar glatt och Jake säger att det ska ta en liten promenad. Ingen yogastudio syns i närheten och det är bara de två på klassen. Det börjar promenera och småprata. Nu funderar Sara faktiskt lite grann. Jake berättar om sig själv och det kommer fram att han gillar surfa, skata, hänga med sin hund, yoga och röka på. Sara har inga fördomar. Han berättar även att han inte har en mobil eller har med sig en klocka. Time is only a perception, you know. Alltså, det här, han är den värsta människan som finns.
Ja, 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 ja. Mm.
Håller ni med?
Alltså, det är så men kul för att hon är nyfrälst, men hon har precis träffat bossen.
Ja,
han är så jävla nyfrälst.
Men Sara har inga fördomar. Han berättar även att han inte har en mobil. Ja, exakt, förlåt. Time is only a perception, you know. Han känner helt enkelt in tiden och kommer när han är redo. Fy fan, vilken sopa. Mm. Efter en stunds promenad längs ner med kanalen frågar Jake, do you want to try my skateboard? Sara tvekar lite. Sure. Han föreslår att hon ska sätta sig ner och skjutsa på. Sara sätter sig ner och låter den blonda pojksurfaren skjutsa henne på skateboarden. Hon rullar några meter. Det var ju kul, tänker Sara. Det promenerar lite till, tills Jake frågar något annat. Do you want a walking stick? What? Jake plockar fram en lång, stabil pinne från buskarna och ger till Sara. Oh, thanks. Det är kul att de stoppar den i munnen, börjar vifta på svansen och svingar iväg.
Men det är att han är ett barn.
Han kommer med pinnar till henne. Titta!
Aha, jag tänker att han är ett
vill
barn.
Vill du ha en pinne?
Så. Vill du prova min skateboard? Kolla vilken bra pinne jag hittar. Den kan du få.
Jättemycket.
Även Jake tar upp en pinne som han använder som andningssal. Så går det tillsammans sida vid sida genom Berlin som två hobbitar i jakt på härskaringen. Sara funderar inte mer över det. Hon är ju så jävla öppen. Efter ännu en stund kommer det fram till en kyrkogård. Det är mitt på dagen och ett gäng pensionärer vandrar runt mellan graverna. Let's meditate, säger Jake. Jake visar Sara till en öppen klocka. Ni vet, en sån där som vem som helst kan ringa i. Han visar att hon ska lägga sig under klockan. Close your eyes and relax. Sara lägger sig ner och blundar. Dong, dong! Jake ringer i klockan med sin vandringsstav. En våg av pinsamhet sköljer genom Sara. Det verkar det även göra hos Jake. För han slutar ringa i den stora tyska klockan och säger att det är för mycket folk ute idag. Han vill inte störa dem. De fortsätter att promenera. You know, sometimes I teach people how to walk. Okej. Okay. Sedan berättar Jake om en teknik som han förmodligen kommer på själv om hur man går. It's about relaxing your feet. Just let your legs float. Stop thinking about walking.
Det är som alla går. Exakt så här, alla går.
Så går det runt på Jakes teknik en liten stund. Sluta tänka på medan du går. Tänkte jag på att jag gick innan jag blev tillsagd att sluta tänka på att jag gick? Tänkte Sara med pojkhippen bredvid sig. Vid det här laget handlar hela promenaden om nästan 2 timmar. Och det har gått igenom 2 stadsdelar. Det går en stund till och Sara försöker se vad han egentligen vill. Men får ingen flirtig vibe från honom. Bara en utsvävande blick. Kort före klockan 13 kommer det fram till det stora konserthuset Berliner Philharmonie. Det går in och det är fullt med folk. Stora som små. Det visar sig att det kommer pågå en gratis konsert i foajén. Let's get a pretzel, säger Jake. Sara vid det här laget gett upp helt att försöka förstå Jakes plan. De äter sina kringlor i tystnad. Vid foten av en av trapporna ger Jake en säkerhetsvakt en high five och Sara och Jake går tillsammans upp. He knows me. He keeps our spot. Jake visar henne upp till en plats i foajén som är täckt med heltäckningsmatta. This is where we're gonna do the yoga. Det är i mitten av en trappa och fullt med folk omkring. So you know you can just feel yourself, feel the music, enjoy, do your yoga, close your eyes. Sara skäms men är fortfarande så otroligt jävla öppen. Hon fortsätter. Konserten startar och de yogar äntligen tillsammans. Jake leder ingenting, utan Sara får göra precis som hon vill. Snällt. Sara skäms men yogar snällt bredvid blondinen. Konserten tar slut. På vägen ut frågar Jake Sara om ni kan ta en bild med hans kompakta analoga kamera på honom när han gör en kickflip i foajén. Det tar en bild. Men hur den vet, det vet bara Jake. När det kommer ut börjar Sara tacka för sig själv. Jake berättar att planen, klassen, ingår även att gå och basta på ett spa inte långt bort. Sara tackar ändå för sig. Efter att ha spenderat 4 timmar med Jake hade Sara inte ett nytt jobb, men en jävligt lång berättelse. Sara jobbar inte som yogalärare, men får fortfarande nyhetsbreven från Jake. Säg till om du vill höra. Det är kul att han inte har klocka, han har inte mobil, men han skickar nyhetsmail. Ja,
han har ett mailutskick.
Om sin obefintliga yogastudio, som är att man bara går runt och så här chillar.
Har du sett min yogastudio? Ja, du menar det här Berliner Philharmoniker?
Ja, exakt. Och sen att du ska planka in på ett spa. Avslutningsvis, säg till om ni vill höra fler berättelser om hur Sara saknar creepdar.
Creepdar. Men jag vill höra allt. Jag vill höra allt. Skicka in
det är så
allt.
Kul att den här...
Det finns en drös. Tack för livets podd.
Ja, tack själv. Det är så himla skönt att man vet att den här författaren är mer som vi.
Ja.
Och är lite trött på Sara. Öppenhet.
Ja. Ja. Åh, det är också jävla kul att liksom när det är någon som gratis konsert att de ska göra liksom kisande hunden och sen ska han göra en kickflip. Antagligen så fick han göra några gånger för att liksom den sitter inte riktigt än.
Nej, exakt. Nu har det bara varit 2 foton kvar, så nu gäller det verkligen att det sitter.
Ja, oh, herregud. Okej, här kommer min sista då.
Ja.
Och den heter... Errol. Hej, bästa kafferepet. Och tack för en underbar podd som jag kastar mig över det första jag gör varje fredagsmorgon.
Hej.
Ni efterlyste ju historier på temat vatten. Så här kommer en berättelse om en resa med båt. Detta är även en historia från lumpen, men eftersom jag själv är född på 80-talet är den inte min egen utan min pappas. Min pappas militärtjänstgöring ägde till stora delar rum ute till sjöss och involverade bland annat en resa över Atlanten med båt. Ett ganska maffigt äventyr för en drös killar på dryga 20 år. Det var en till stora delar ganska homogen grupp bestående av grabbiga grabbar med allt som följer med det. Men med på resan fanns också en kille som hette Errol. Namnet hade han fått eftersom hans mamma var så förtjust i Errol Flynn. Errol bodde hemma hos mamma och det var ganska uppenbart att det mesta i hans liv handlade om de två. Tänk er Stig-Helmer Olsson för lagan i repmånad och ni har en ganska bra bild av honom. Resan gick i alla fall över till den amerikanska östkusten och när kompaniet anlände till Boston var det fri lek för hela gänget. Det här var på 70-talet. Det amerikanska nattlivet var mytomspunnet och diskon regerade. Det var helt enkelt bra drag ute på stan och grabbarna begav sig ut för att dricka öl och ragga amerikanska tjejer. Det förstnämnda lyckades de mycket väl med, men någon större framgång på raggningsfronten hade de i regel inte. På ett av ställena de besökte hade i stort sett samtliga fastnat för en och samma tjej som verkligen stack ut. Hon och sin sida hade bara ögon för Errol. Hon avvisade bestämt de övriga i sällskapet och klamrade sig envetet fast vid den bortkomne svensken som dessutom knappt kunde någon engelska och således hade stora problem att ens göra sig förstådd. Det dröjde inte allt för länge innan de två försvann ut från klubben och ut i natten. Även om det såklart var lite sura miner hos resten av gänget så var de alla ändå ganska glada för Errols skull. Det här hade han garanterat inte varit med om tidigare och fan vet om han skulle få uppleva det igen. Sent in på natten när merparten av gänget hade tagit sig tillbaka till sina anvisade sovplatser väcktes min pappa av att någon försiktigt ruskade om honom. Det var Errol. Yrvaken satte sig min pappa upp och frågade vad som var på gång. Jo, jag följde med den där tjejen, berättade Errol. Ja, och vad hände då? Frågade pappa. Här började Errol skruva lite på sig och liksom drog på svaret. Jo, alltså... Vad betyder fuck? Vad fuck betyder? Vad då? Undrade min pappa. Sa hon det? Ja, det gjorde hon. Jaha, men hakar du på då? Nej, jag trodde det var något farligt.
Nej,
Errol.
Det amorösa äventyret blev således hastigt avbrutet för Errol som sannolikt trodde att han blivit erbjuden någon form av knark. Tack igen för en bra podd.
Nej.
Nej, jag tycker så synd om honom.
Kunde inte han fått?
Do you want some fuck? Do you want some fuck, Errol?
Some fuck.
Han trodde att det var knark.
Nej.
Han hade kunnat få åka.
Ja, det var en tragisk historia.
Verkligen. Jag tänker att det var hans chans.
Ja. Han åker utomlands och plötsligt mycket. Har en helt annan vibe.
Ja. Ja. Nu kommer min sista då. Mm. Realistiskt komfaläger. Hej kaffrepet. Jag är 13 år och tänkte berätta en historia om min moster som i den här historien kallas Emily och som jag har fått berättat för mig. Det här hände när Emily hade slutat åttan och var på konfirmationsläger under 3 veckor på solen och vindarnas ö. Det var ungdomar från stora delar av Sverige och all konfirmationsundervisning skedde på lägret. När det hade gått någon vecka var det en aktivitetsdag på lägret där ungdomarna skulle få prova hur det var att gå Jesus sista färd till korset. Tanken var väl att känna på hur Jesus upplevde och kände när han bar alla människors lidande på sina axlar. Alla ungdomar fick stå på kö i väntan att prova att vara Jesus och hur hans sista dag i livet var. Slutligen är det dags för Emily att prova på att vara Jesus. Hon får bindel för ögonen och sedan går iväg med en ledare. De stannar efter en stund och hon får lägga sig ner på marken på ett kors med utsträckta händer. Plötsligt känner Emily en smärta i handen och skriker till. Samtidigt hör hon ett panikslaget, oj! Ögonbinden faller ner och hon ser nu sin hand. Med en spik fastspikad i skinnet mellan tummen och pekfingret.
Nej.
What the fuck?
Det visar sig att de unga lägerledarna tänkte göra Golgata-vandringen lite mer realistiskt. Genom att spika i träet precis vid handen. Men lägerledaren har råkat spika lite väl nära och satt spiken rakt igenom den tunna...
De har spikat fast den på korset.
...hudfliken mellan tummen och pekfingret. Ärret på Emilys hand finns kvar än idag. Både på framsida och baksida av handen. Och så här, över 20 år senare, har blivit en sjukt sedelärande historia att berätta för sin systerdotter. Om Emily troende idag? Nipp. Om jag ska konfirmera mig nästa år? Aldrig i mitt liv. Men en bra historia att skicka till er har jag i alla fall fått.
Det är så jävla... Hon spikade upp henne på korset.
Ska vi prova? Ska vi prova?
Ta lite, det här skinnet med. Vad behöver man det?
Nej. Man har väl ingen känsla där, har de tänkt.
Så kul också. Men när vi tänkte att hon skulle få gå sista. Och då nej, det var inte meningen. Det låter inte bra.
Absolut.
Att de tänker, det är liksom armbågen. Handens armbåge.
Ja, exakt.
Där kan man dra.
Alltså precis när de ska förklara detta sen, ja.
Mm.
Nej, ni förstår inte. Vi tänkte bara att ungdomarna skulle få känna på Jesus liv. Nej, det var inte det vi tänkte. Absolut inte det, utan det var mer...
Hon ramlade.
Ja, det är ord mot ord. Vad säger du direkt? När polisen kommer. Och bara så ni vet, det är ord mot ord.
Oh, herregud.
Ja, ah, för fan. Det är så jävla förlägen man kommer känna sig. Jaha, nu har jag råkat spika fast en tjej här på ett kors.
Är det lunch nu eller? Okej, Nisse.
Yes.
Ja, vilka hade du?
Jag trodde att du bara, ta din sista.
En till, tack.
Nu ska vi se, jag ska bara få upp den där. Jag börjar bli som en förälder när det kommer till mailing. Att jag inte hittar mina appar. Då ska vi se. Min första var ett öga för detaljer. Det var alltså killen som gick in i syrrans lägenhet som hade flyttats. Ja,
just det.
Sen hade jag munskölj, han som gurglade en minut med, eller hon.
Också ja, underbar.
Ja. Mm. Och sen sist men inte minst, Sara är öppen.
Just det. Okej, okay, ja, och jag hade då moster och vattenrutschbanare, hon som sket i poolen. hade varannan vatten, det var han som drack ur. Ja, vi behöver inte, ni vet.
Mm. Ja.
Och sen hade jag då Errol som nästan fick ligga i USA. Mm.
Den blev, gjorde mig ledsen. Mm. Den historien. Jag hade felsägningen, alltså skäggbiffen, brandövningen och realistiskt konfirmationsläge.
Mycket bra. Jävlar!
Ja.
Vilken omgång.
Ja, verkligen.
Men alltså, dina första där, alltså den där dricka...
Mm. Munsköljen.
Munsköljen, ja, den har verkligen någonting.
Ja.
Eller? Har jag fel?
Ja, alltså jag tycker den har något. Vilken var din första, Johanna?
Hon som sket i poolen.
Det var kul det.
Ja.
Fast, och din andra var...
Ja, det var den vi inte vill prata om. Toaborsten.
Ja. Mm. Ja, den,
det var en sån twist. Alltså.
Den känns liksom för bra för att vara sann.
Ja, men, men den var skriven väldigt bra. Men alltså, nej, men, ja. Ja, alltså, det är ju svårt. För det, alltså, det finns ju många, Sara Öppen också, en jävla otrolig historia. Ja. Och sen så din första också, Nisse. Alltså, det var jättemånga som var...
Ja, eller, det var väldigt många.
Riktigt bra. Men jag undrar om inte munskölj... Alltså, den vill man ju verkligen återberätta.
Ja.
Den står också ut lite i samlingen.
Jag tycker också den. Jag skrattar jättemycket åt den.
Ja, men ska vi ta den då?
Ja, men det tycker jag.
Då blir det den.
Ja, alltså vi behöver inte, ibland, vi behöver, ibland kan vi bara liksom... Behöver inte vara så jävla svårt igen.
Man får hålla med varandra också.
Ja, det får man.
Ja.
Det är lagligt.
Jag hade i princip kunnat ta vilken som helst idag.
Ja.
Men det är också för att jag ligger på länk. Och så blir det som att jag är mer öppen.
Du som Sara.
Jag är som Sara. Jag vill aldrig vara som Sara. Så då, alltså, då väljer vi munskölj, historien nummer 4.
Ja.
Mm. Fan vad lätt.
Correcto mundo. Den är den att sprida som ni vill.
Ja.
Ja.
Och vi vill ha fler munsköljshistorier. Eller skita på sig pool. Eller dricka shots ur toaborsthållare. Ja. Så vi måste ha stories. Be era systrar och bröder och kusiner och mormor och morfar och pappa. Kompisar. Allt. Skicka in historier till kafferepet. pod@gmail.com, alltså kafferepod med ett d @gmail.com.
Om man har en sån historia som man liksom har lovat någon att aldrig på heder och samvete berätta, då räknas inte om man skickar in ett kafferepet.
Nej, man bara ändrar stad och ändrar namn. Så är det bara.
Gör världen en tjänst att skicka in den.
Ni vet, som vapenamnesti har man ibland. Mm. Att man kan lämna in vapen som används till mord och sånt, och så kan man inte bli fälld för det. Det har vi varje vecka. Vi har historieamnesti här. Man får skicka in vad man vill, hur mycket man än har lovat.
Du kan inte lämna in ett vapen och inte bli fälld för mordet.
Kan man inte?
Nej, du lämnar in vapnet och blir inte fälld för olaga vapeninnehav.
Fan också. Okej, okay. Jag kommer inte kunna vara med nästa vecka.
Om man lämnar in den döda kroppen och vapnet.
Döda kroppar, amnesti.
Ja, det låter mycket troligare, det du sa, Johanna.
Ja, vi vill säga tack till Daniel Aldermark också.
Ja.
Vår eminenta klippare.
One Touch Edit.
Exakt. Och Fia Lo Almström, vår kära redaktör.
Yes. Och så vi vill säga trevlig helg till alla. Vi älskar att ni lyssnar. Det här är så jäkla roligt att göra. Vi hörs igen om en vecka. Skicka in er historia till kafferepetpodd@gmail.com. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.